Igår kväll konstaterade vi att Gud är summan av all auktoritet, men han är motsatsen till allt auktoritärt. Vi ska fortsätta med detta tema och ställa frågan: hur blir man auktoritär? Ifall någon skulle fundera på det. Vad vill det säga? Vad ligger skillnaden mellan att ha auktoritet och vara auktoritär? Ja, när vi använder ordet auktoritär så tänker man ju naturligtvis på någon sorts karikatyr eller nidbild av en ilsken och vresig farsgubbe som står med rottingen bakom ryggen, eller kanske ännu hellre svingar den över det arma barnets huvud. Han är auktoritär, säger man. Då har vi förminskat det hela väldigt mycket. Vi måste vidga ramarna, vi ska syssla med det nu på eftermiddagen, för att lite mer förstå vad begreppet auktoritär innehåller. Vi kan närma oss frågan på ett helt annat sätt. Utrusta en människa med makt. Makt i form av pengar och aktier, eller makt i form av politiskt inflytande eller annat sånt här. Och vi har ju en dyster och samlad erfarenhet av att det är väldigt få som tål det. De flesta går sönder. Frågan är bara hur mycket makt man måste ge dig innan du går sönder. Sönder går vi alla förr eller senare, när vi kommit upp till den nivå som vi inte klarar längre. Vad händer då? Vad är det som går sönder? Vad är det som går snett? Bibeln talar om att mot tidens slut kommer synden i människan att blomma ut. Hela historien är någon sorts knoppningstid, men till sist har den blommat ut, eller om du så vill, den har satt frukt. Någonting kommer mer och mer till synes. Därför tror jag att vi kan studera den här frågan genom att titta lite på den person som i Bibeln har många namn. Den laglöse kallas Paulus honom, antikrist kallar Johannes honom, och vilddjuret kallas han i Uppenbarelseboken. Vi börjar i Andra Thessalonikerbrevet 2 och testa där, ska vi se. Vi läser 3 och 4 verserna i 2 kapitlet, 2 Thessalonikerbrevet. Låt inte lura er på något vis. Du först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Jag skulle vilja påstå att det som kännetecknar ett auktoritärt väsende behöver inte vara brutalitet. Den finns där ofta nog. Men det grundläggande är inte brutaliteten utan föraktet. Här talas det om laglöshetens människa, han som förhäver sig, han som föraktar. Samma signalement får vi när vi läser i Uppenbarelseboken 13 om vilddjuret. Eller odjuret heter han visst numera. Femte och sjätte verserna. Och det fick en mun som skröt och hädade. Och det fick makt att hålla på i 42 månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Här har du åter hädelsen som det viktigaste signalementet. Alltså föraktet. Föraktet för Gud, förakt för allting. Du kan inte sätta hädandet av Gud i system utan att förakta det mesta, kanske allting i tillvaron. Allt det Gud har skapat. Alltså är det viktigare att vi känner igen föraktet i dess många yttringar. Därför att det ger oss nyckeln till vad ett auktoritärt väsen det är för någonting. Det är viktigare att vi mäter det auktoritära i enheter av förakt än i enheter av brutalitet. Jag tror att det går att vara auktoritär utan att vara brutal, även om det är sällsynt. Men jag kan inte påminna mig någon situation där jag träffat en människa som jag upplevt som auktoritär utan att också uppleva förakt. Nu går ju de här begreppen i varandra väldigt mycket. Om vi tänker oss till exempel en kvinna som blivit misshandlad i sitt äktenskap av sin make. Vad har hon lidit för en skada? Jo, den skada hon har lidit kan man naturligtvis uttrycka i termer av brutalitet. Men det leder ofta inte så långt när man ska hjälpa henne tillbaka till livet. Men brutaliteten är ju ett uttryck för förakt. Den man älskar slår man ju inte gul och blå. Men den man inte anser vara något värd kan man ju behandla på det sättet. Det är ju därför Jesaja skriver om Jesus i det 53 kapitlet, den tredje versen. Föraktad var han och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Och man tänker sig då, när man läser det här, att ja, de stod väl och spottade på honom då, kan man tänka. Eller alla kanske vände sig bort när han kom. Så han gick liksom som i ett tomrum omkring. Nej, man gav sig ju på honom och korsfäste honom och dödade honom. Men på ett sätt är brutaliteten inte det ursprungligt onda utan föraktet. Han var ställd utanför all gemenskap. Vi höll honom för intet. Den man håller för intet kan man ju behandla hur som helst. Han är ju ingenting. Den man överger har man ju också på ett sätt uttryckt ett förakt emot. Den personen var inte värd att spara på, så att säga. Så är det ju inte alltid, men ibland när en människa kanske kämpar med väldigt mycket övergivenhet i sitt liv. Upplevelser kanske av svår övergivenhet. Så är det ändå det sår man bär med sig är ju smärtan av att vara föraktlig och att kunna bli föraktad. Att plötsligt kunna bli behandlad som luft. Och det är en väldigt stor bit i den auktoritära skadan. Att man antingen identifierar sig som luft. Och det leder ofta till frågan, varför ska jag leva här? Jag är ju bara luft. Eller att man kämpar emot och försöker att hitta det värde som på något sätt ska tillförsäkra en tryggheten att inte på nytt bli behandlad som luft. Petrus skriver om Jesu korsfästelse i sitt första brev. Första Petrusbrevet, 2:23. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Jesus är fri från förakt. Gud är en auktoritet, men han är inte auktoritär. Och jag har intresserat mig mycket för den här frågan. Sedan ganska lång tid tillbaka. Jag har länge varit medveten om att ingenting tycks sätta såna märken i själen på oss som upplevelsen av förakt, hur den än kommer till oss. Inget stympar oss så som det. Och jag har haft ögonen öppna när jag läst min bibel under ganska lång tid för att liksom kolla. Står det någonstans att Gud föraktar? Är Gud föraktfull eller är han det inte? Det står på några ställen och vi ska slå upp det. Vi börjar i psalm nummer 2. Så ska vi läsa hela psalmen. Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Jordens konungar reser sig upp och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himmelen ler. Herren bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. Jag har själv insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill berätta om vad beslutat är. Herren sa till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du ska sönderslå dem med järnspira, som lerkärl ska du krossa dem. Så kom nu till förstånd, ni konungar, låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen så att han inte vredgas och ni förgås på er väg. Ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom. Han som bor i himmelen ler. Det kunde också översätta skrattar. Det är samma ord i hebreiskan. Gud skrattar och bespottar den. Varför det nu då? Jo, därför att det här är en psalm om den yttersta tiden. De som alla samlar sig. Alla hedna folken samlar sig under med alla sina kungar och presidenter och självhärskare och vad det kan vara mera under en endas ledning. Laglöshetens människa. Att det är laglöshetens människa kan du se i den tredje versen. För nu gäller det verkligen att slita sönder Guds bojor och band. Och det är laglöshet. Alltså, Gud kan bespotta. Men bara den som avsiktligt, medvetet bespottar Gud. Och som gör det för att leda andra vilse. Och det är den enda situation som Bibeln talar om, så långt jag vet, där Gud kan bli föraktfull. Och då var det alltså inte han som började. Vi ska ta ett avsnitt ur den 37:e psalmen. Den psalmen handlar också i sin helhet om den antikristliga tiden, om vedermödan. Där möter vi en person som kallas den ogudaktige. Och vi skulle behöva ett helt bibelstudium för att finna att det uttrycket tycks vara mer eller mindre reserverat i Gamla testamentet för profetiska utsagor om antikrist och laglöshetens människa. Vi läser från 7-15 verserna. Var stilla för Herren och hoppas på honom. Harmas inte över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med onda planer. Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara. Harmas inte, därmed gör du bara illa. Ty de onda ska bli utrotade, men de som väntar efter Herren, de ska besitta landet. Ännu en liten tid så är den ogudaktige inte mer. Och när du ser efter hans plats, då är han borta. Men de ödmjuka ska besitta landet och tröstas av stor frid. Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer. De ogudaktiga drar ut svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandrar i redlighet. Men deras svärd ska gå in i deras eget hjärta och deras bågar ska brista sönder. Ja, säger vi, det är ju en skönmålning av verkligheten det här. Det är ju ganska sällan som folk ramlar på sina egna svärd och dör. Och det är ju ganska sällan som de ödmjuka verkligen kommer att besitta landet och tröstas av stor frid. Utan man tycker ju faktiskt att fähundarna har en ovanlig framgång och det går dem ganska väl. Men det här handlar alltså om Jesu återkomst. Då kommer vi att få se det här. Vi kan få se det här på många andra sätt under historiens lopp. Rätt vad det är så dyker upp en Hitler och efter ett tag är han borta. Det dyker upp andra tyranner. Och efter ett tag är de avsatta, avskaffade, avrättade, bortkrigade. Men i sin fullkomning kommer vi inte att se det här förrän vid Herrens återkomst. Men det här handlar alltså också om att Herren kostar på sig ett leende gentemot dem som bespottar dem. Bara emot den utstuderat föraktfulle kan Gud visa ett förakt. Annars gör han det aldrig. Om vi nu uppfattar föraktet som det grundläggande i det auktoritära väsendet, så faller en del pusselbitar på plats. Vi ska titta på några. Föraktet är en viktig förutsättning för de flesta sorters synd. Om jag till exempel ska misshandla dig, det sa vi nyss, om jag ska råna dig på pengar eller lura dig, så är det ju väldigt bra om jag föraktar dig först. Det går ju mycket lättare då. Du är ju bara en fjant. Och en fjant kan man ju lura. Det gör ju inget. Jag menar, surrar den fluga omkring i rummet man ska sova, så tar man en tidning och klipper till. Det är ju bara en fluga. Och om jag kan reducera dig till en flugas nivå, så att säga, i mitt inre, ja, då är det ju fritt fram. Jag kan göra vad som helst sen. Och därför är föraktet en av två stora kungsvägar som kan legitimera all sorts medveten synd. Om jag kan förakta dig, så kan jag också svika dig på alla tänkbara vis. Det är den ena vägen. Den andra vägen är denna, att om jag kan tycka synd om mig själv, så kan jag också svika dig. Då vet jag visserligen att jag sviker dig, men det är ju synd om mig. Det har ni väl gjort någon gång? Ni har väl tänkt så, va? Eller är det bara jag? Vi tar några praktiska exempel. Negerslaveriet. Kristna europeer åker med fartyg till Afrika, transporterar vuxna människor som boskap och säljer dem som boskap till andra kristna människor i det nyupprättade USA. Hur gick det till? Hur kunde de? Och det var inga riktiga människor. Och då gick det bra. Hitlers utrotning av judar och zigenare och andra honom misshagliga människor. Hans expansionslust mot Östeuropa och Sovjet. Ja, de slaviska folken, de var vad han kallade för untermänniskan. Det var judar och senare också. Undermänniskor. Och det ska inte översättas med mirakelmänniskor, utan de var alltså lägre stående. Hitler var besatt av tanken att människan skulle bli en övermänniska. Och de som var närmast att bli övermänniskor, det var den ariska rasen. Tyskar och blåögda nordbor. De låg bäst till för att bli övermänniskor. Och de som gjorde det, de skulle helst ta död på undermänniskorna, så att övermänniskan kunde komma fram så snart som möjligt. Och när den tanken var implanterad att somliga var inte riktiga människor, så kunde man så att säga dra igång gaskamrarna i industriell skala. En form av förakt som jag tror alltid bekommer oss väldigt djupt och väldigt illa, och som vi ibland blir överraskade av hur djupt det tar, det är när man känner sig utnyttjad. I särklass står förstås det sexuella utnyttjandet. Det har en underlig förmåga att beröva en människa all hennes värdighet. Det är ju som regel kvinnor som drabbas av detta. Även nu även män och barn i alla kön och åldrar i stigande utsträckning drabbas. En våldtäkt och en människa kan vara berövad. Sin personlighet. Och kan vara det så till den grad att hon skäms för att berätta om det. Därför att hon förstår inte att en enda händelse, visserligen skräckfylld och obehaglig och vad det kan vara mera, men i alla fall en enda avgränsad händelse kan beröva en människa, en vuxen människa, hennes personlighet. Att bli utnyttjad på vilket sätt det än är, det handlar om att bli aktad för så lite att man blev jämställd med en maskin. Man blev en sak, man blev ett föremål, man var inte längre tillerkänd människans egenskap. Ibland är jag ute på församlingsbesök och det önskas att jag ska ha någon genomgång med församlingens ungdomsgrupp. Så tar jag ofta och gärna upp ämnet: vem ska jag gifta mig med? Därför att det står aldrig fel. Ungdomarna lyssnar så öronen fladdrar. I lekskolan har de fått lära sig alla sorters samlagställningar så att säga. Men de har inte fått lära sig något om livet. Jag brukar säga så här att det är inte så lätt att säga vem du ska gifta dig med. Men det är lättare att säga vem du inte ska gifta dig med. Gift dig inte med en person som ljuger för jämnan. Det kan man tycka, det kan ju inte vara hela världen. Och det finns ju många såna här som är väldigt charmiga. Charmiga småljugare. Såna här som alltid berer på och lägger moms på allting. Och som aldrig kommer riktigt när man har kommit överens, utan kommer en halvtimme senare med ett stryktäckt flin i ansiktet. Och man kan tycka att det måste ju finnas värre lidanden än att vara gift med en sån. I längden finns det inte det. Han behöver inte misshandla. Han behöver inte riva ner tapeterna. Det går inte ändå. Därför att man upplever det så otroligt förödmjukande. Så man känner sig försatt i en så otroligt föraktfull situation. När den människa som man lever ihop med inte ens aktar en värdig att begåvas med sanningen. Och jag har träffat många som har försökt. Och som efteråt varit förvånade, förundrade, förvirrade över att det var så svårt. Men man tar en föraktets skada av den situationen. Och det djupast sett en auktoritär situation. Lögnaren ljuger ju för att flyta ovanpå. Och när man sväljer lögnerna så hamnar man ju någon sorts underligt underläge. Lite lättare att förstå, men något i samma bransch, är att det är kolossalt svårt att vara gift med en som aldrig lyssnar. En som alltid vet bättre. Jag brukar säga att äktenskapets viktigaste kroppsdel är öronen. Man kan ge sina barn en auktoritär fostran utan att någonsin vara sträng mot ungarna. Jag har träffat några exempel på det under mina år som själavårdare. En man som föraktar sin hustru öppet inför barnen ger barnen en auktoritär fostran, även om han är förtjusande trevlig mot barnen. För hustrun förtrycker han, och barnen lever upp i en anda av förtryck och förakt. Och har sedan oerhört lätt för att bli auktoritära människor. Det händer ibland att man möter människor som i sin barndom lärde sig att det värsta som kunde hända, det var att folk sa något. Vad ska folk säga? Alltså en fruktan för andra människors förakt kan göra en människa som växt upp i den miljön mycket auktoritär. Oftast inte i den meningen att han lägger sig i överläge, men i den meningen att han lägger sig i ett medvetet underläge. Vi tar en annan situation som mera liknar det vi i regel betecknar som en auktoritär uppväxtmiljö. Ett begåvat barn och en ambitiös far. Pappa frågar, vad hade du på skrivningen? Och då är det bara högsta betyg som räknas. Inget annat. Skulle det finnas något litet frågetecken eller något litet minustecken eller något litet decimalkomma efter detta högsta betyg, så är det kört. Då är det något som måste förklaras. Vi antar nu att detta barn är så begåvat att ungen i fråga har högsta betyg på alla skrivningar, i alla avseenden, i allt, inklusive sång och teckning och gymnastik. Och då tänker man så här att, ja visst, den ungen behöver ju i alla fall inte ha lidit någon auktoritär skada. Pappan behövde ju aldrig ens rynka på näsan. Jo, det är den ungen som drabbas värst. För den ungen hade hela tiden giljotinen över sig. Men upplevde aldrig att den rasslade ner. Men en sån människa kan bära giljotinen med sig livet igenom. Tänk om jag misslyckas. Man måste ju i den situationen ha misslyckats några gånger för att upptäcka att det var inte så farligt. Det gjorde inte så hemskt mycket vad folk sa. Det måste man nästan i praktiken ha upptäckt. Jag blev väldigt löst själv i mitt liv från det här med vad ska folk säga. dag när jag hade fungerat som heltidspredikant något år eller så. Och så kom det en flicka och så sa hon till mig så här att i församlingen som jag tillhör så säger de att du praktiserar vodo. Säger du det? Sa jag. Ja, det tyckte jag var så orimligt. Att sen blir jag på något sätt löst ifrån det här. Att ja, de får väl prata då. Det kan man inte göra mycket åt. Men det hjälpte mer än 100 teoretiska genomgångar om att man överlever. Bara man slipper höra eländet så kan man leva ganska lycklig ändå. Den som hade den där skrivningsgiljotinen över sig kan ju sen i sin tur bli en väldigt krävande människa som vuxen. Jag kräver mycket av andra men mest av mig själv, brukar en sån person presentera sig. Och har därmed liksom ringat in, så att säga, sitt auktoritära väsende. Barn till missbrukare har ju väldigt ofta levt upp i en situation av ett kroniskt förakt. Pappa älskar flaskan mer än mig. Den är värdefullare för honom än min närvaro. Och så får så att säga föraktet ett fotfäste i ens liv. Och därmed på något sätt blandar det alltid in sig i detta som ändå måste finnas i våra liv. En funktion av auktoritet över våra liv. Och att vi ibland kan få ge auktoritet vidare till andra, inte minst till våra barn. Syndafallet är ju i sammanhanget en väldigt talande berättelse. Frestelsen är ju genial. Jag tycker den är fantastisk. Detta att Guds skapelse kunde förbättras. Att människan var visserligen bra, men det gick att göra henne bättre. Och då ympar man ju alltså in ett förakt för den skapelse som finns och för den person man är. Och man ympar in föraktet för Guds auktoritet. Och det föraktet, det slår ju tillbaka. Vi ser ju det i berättelsen om syndafallet. De har inte väl ätit av den förbjudna frukten. Så står de där och skäms. Då har självföraktet plötsligt fått klona i människorna. Och då är det en sak som blir viktigare än allt annat. Och det är fikonlöven. Då måste man skyla sig. Man måste gömma sig. Det gäller att hålla heden och äran uppe. Skenet kan bli viktigare och dyrbarare än verkligheten. Vi ska läsa lite Bibeln igen. Vi går till Andra Korinthierbrevet till det femte kapitlet. Så börjar vi i andra halvan av den 14:e versen. Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Ja, vad är det för nytt som har kommit? Jo, det är detta att vi ser på varandra och på oss själva på ett helt nytt sätt. Mycket annat är också förändrat. Men Paulus nämner det speciellt här. Ett förändrat synsätt. Jag bedömer inte människor på människors vis, säger han. Okej, säger vi. Hur bedömer människor människor på människors vis? Jo, det gör man med föraktet i bakfickan. Fråga nummer ett. Är du över mig? Eller är du under mig? Fråga nummer två. Om du är under mig, vad kan jag använda dig till? Går det att utnyttja dig till något? Kan jag på något sätt skruva in dig i mitt maskineri och få dig att rassla ut pengar i andra änden? Eller kan jag omsätta dig i något annat för mig nyttigt och användbart? Jag ser inte längre på människor på det sättet, säger Paulus. Men han hade gjort det. Under den tiden då han andades hot och modlust, så fanns det ju ont ur människan som han skulle ha ihjäl. Vi tar alltså en väldigt djup skada av det auktoritära väsendet. Och den skadan sammanhänger ofta inte med den auktoritära människans värden eller uppfattningar. Den personen kan stå för saker som vi också står för. Och som Gud också står för. Utan problemet är att det man står för, det bär man fram på en bricka av förakt. Och det är föraktet som skadar oss. Och det föraktet är svårare att göra sig av med. Om den auktoritära människan hade uppfattningar som man själv delar. Annars kan man bara rycka på axlarna och liksom förakta honom tillbaka genom att säga att han var en tokstolle. Så var det inte mer med det. Men om den personen, så att säga, med en skjuts av förakt bakom det hela, trycker på en värden som är goda och bra, då tar man ofta ganska djup skada. I regel lever man då på det viset att det blir viktigt att hålla fasaden. Man lever som om man hade något att dölja, även om man inte har det. Det är en ganska intressant dimension i den auktoritära skadan. Man lever som om man hade något att dölja, vare sig man har det eller inte. Ofta nog har vi ju det. Men någon gång ibland träffar man människor som inte har något. Olika kulturer kan ju vara mer eller mindre auktoritära till sin natur. Min egen far växte upp i Tyskland, kom till Sverige efter första världskrigets slut, och han fick en god tysk uppfostran. Farfar hade en rotting med tre läderämmar, och med den fick barnen stryk en gång i veckan, vare sig de hade gjort något eller inte, för det var nyttigt med stryk. Och jag har aldrig träffat min farfar, men pappa berättade att han skilde sig inte på något sätt ifrån andra fäder, utan han var snarast en mera godartad figur än de flesta. Och att ett folk som på det sättet blivit präglat med auktoritär brutalitet, att det är lätt att gå till ett sånt folk och peka ut andra folkslag och säga de är untermänniskan. Det är inte konstigt. Det är så att säga det auktoritära väsendet i ett nötskal. Därför att det är egentligen inte agan som är det som man tar de djupaste märkena av. Även om jag inte försvarar aga. Utan det är detta att det känns ju så förnedrande, det är så förnedrande. Man uppfattar det som ett uttryck för förakt. Man är ingenting. Jag står här med en bok som heter The Arab Mind. Det arabiska sinnet eller tänkesättet. Den arabiska kulturen. Det är också en ganska auktoritär kultur. Och det är också en kultur där skenet är viktigare än verkligheten. Jag ska läsa högt ur den här boken i egen simultanöversättning. Vi får se hur det går. Det är någonting som israelisk underrättelsetjänst avlyssnade under sexdagarskriget. Innan sexdagarskriget bröt loss så hade några dagar innan hade Egypten och Jordanien ingått en militärpakt. Egypten och Syrien var redan i någon sorts union, Förenade Arabrepubliken kallades den. Men då gick Jordanien med och Egypten placerade dit en egyptisk general för att ha befälet över de jordanska stridskrafterna. Han hette Abdel Moneim Riyad. Kriget började ju med att Nasser spärrade av Aqabaviken. Och några dagar senare i gryningen, överraskande, israelerna hade precis tagit reda på när de egyptiska stridsflygarna gick in och fikade. Då klippte man till. Man visste precis hur man skulle flyga för att inte synas på radarn. Man flög in och bombade alla flygfält på en gång. Och praktiskt taget alla plan var borta på en timme. I Egypten och i Syrien. Lite senare på dagen skickar nu den egyptiske generalen i Egypten följande telegram till den egyptiske generalen i Jordanien. Israeliska flygplan har börjat att bomba Förenade Arabrepublikens flygbaser. Men ungefär 75% av fiendens luftflotta har blivit förstörd eller satt ur funktion. Inte ett enda israeliskt plan störtade i verkligheten. Egyptiska luftstridskrafter har gått till motattack och befinner sig på väg emot Israel. I Sinai har Förenade Arabrepublikens trupper gått till offensiven och bundit fienden på marken. som ett resultat av detta. Beordrar marskalk Ammer, överbefälhavaren över den jordanska fronten, alltså general Riad, att öppna en ny front och att sända ut offensiva operationer i enlighet med den plan som uppgjordes igår. En sån lägesbeskrivning, jo, den anses helt normal i arabvärlden. Det sker inte viktigare än verkligheten. Och så blir det i varje auktoritär struktur. Det här handlar inte om araber i och för sig. Utan i arabvärlden har den auktoritära struktur som finns i beduinstammarna, beduinklanerna, den har bevarats in i det moderna samhället, så att säga. Och den kanske fungerade ganska bra i en beduinfamilj i öknen, men den fungerar inte riktigt lika bra när en general ska, så att säga, behålla ansiktet inför en annan general och ge en totalt felaktig lägesbeskrivning och skickar ut den andra generalen på en fullständigt dödfödd offensiv. Detta är det auktoritära väsendet. Det andra är att man blir så kluven i sitt inre. Det är de två skador, stora skador man lider av föraktet. Ytan får oundvikligen en större betydelse än verkligheten innan mätet. Man klyvs alltså i ett ytskikt och ett djupskikt. Och blir på det sättet kluven. Och det är ju den klyvning som Jesus talar om när det gäller fariseerna. De som strävar efter rättfärdighet med förakt och självförakt och fördömelse som vapen. Matteus 23, 24 versen. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Ve er, ni skriftlärda och fariser, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde fariser, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren. Det blir ju inte så här därför att man avsiktligt önskar att det ska bli så här. Men i alla sammanhang där man försöker förändra människors person, personlighet eller sätt att leva, beteende, vad du vill kalla det, med föraktet som ett öppet eller dolt vapen. Gör nu detta, annars kommer vi att ställa dig vid skampålen. I alla sådana sammanhang klyvs människans personlighet upp i ett yttre sken och en inre verklighet. Anledningen är ganska enkel, det är bara ytan vi kan påverka. Resten kan vi inte göra något åt. Det är därför Herren erbjuder oss sin frälsning. Men vi klyvs också på ett annat sätt. Och det är den klyvning som ligger i den eviga frågan. Är jag över dig eller är jag under dig? Den verkligt auktoritära människan känner man igen på hans eller hennes oförmåga att befinna sig på samma nivå som sin omgivning. I regel önskar han vara över. Han önskar få dominera. Han önskar veta mest och alltid veta bäst. Men vi kan möta i kristna sammanhang människor som har förläst sig på det här med ödmjukhet och som har sin stolthet i att vara ödmjuk. Och som alltså medvetet lägger sig i underläge därför att underläget är överläget. Var ni med? När man möter en i klassisk mening auktoritär människa. En som alltså befinner sig i ett både kanske brutalt och föraktfullt överläge. Så kan man göra den erfarenheten att om man verkligen får in den personen i ett hörn. Det är svårt. Det är som gyttjebrottning med såpad ål, brukar jag säga. Men ibland så har man tur och så får man in dem i ett hörn. Och liksom kan så att säga nita fast honom med en anklagelse som man inte kan prata bort. Då plötsligt förvandlas övermänniskan till undermänniska. Och då blir han så ödmjuk och jag förstår allt samman, säger han. Och kan du förlåta mig? Och han gråter floder och tårar. Och det är förfärligt det här. Men jag har kämpat mot detta i alla år och jag kan inte göra någonting åt det. Och det är förfärligt tråkigt, men jag ska verkligen bättra mig. Och nu ska jag gå till rådgivning. Det har jag ju aldrig velat förut. Och hustrun, för det är ju oftast hustrun det handlar om i sådana sammanhang, tänker att ja, nu räddades vårt äktenskap. Och som regel får man ju in såna här äkta män i ett hörn någon gång på småtimmarna. Och sen går man och lägger sig glad och nöjd och morgonen därpå är han tillbaka i överläget igen. Och vad då? Vad då tårar? Vad då förlåtelse? Nej, ja, det är ju du har ju förlåtit mig nu. Nu är allt som förut. Då är han tillbaka i överläget. Men det fanns inget läge på samma nivå. Till sist får vi också en annan sorts splittring. Därför att när man drabbas av förakt är det så oerhört lätt att man säger att den som föraktar har nog rätt i sitt förakt. Tänk om han har rätt. Det är bäst att jag utgår från att han har rätt. Och så tar man in föraktet och gör det till sitt förakt. Och så börjar man förakta sig själv. Och när man föraktar sig själv så delas man i två delar. Den som uttalar den föraktfulla domen och den som hukar sig under spottloskorna. Och då har ju åter ens personlighet klyvts, delats upp, splittrats sönder. Och därför är förakt och auktoritärt väsende någonting som alltid plundrar oss på så mycket av det som Gud har gett oss. Vi har hållit på länge nog och länge över nog kanske. Men vi ska sluta med en av mina älsklingssalmer ur Saltaren, den 123. Och det är en av de psalmer som börjar med ordet en vallfartssång. Och alltså en psalm som jag uppfattar som en profetisk psalm om Israels återkomst till löfteslandet. Eller kunde vi säga en psalm några år efter Auschwitz? För det är vad jag tror att det är. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. Kan du tänka dig att Israels folks djupaste skada kanske inte bara handlar om den otrygghet som det folket alltid har levat under, med förföljelser och pogromer och vad det har varit allt. Utan detta att bli klassad för ingenting, pest och ohyra och cancer, som många av de antisemitiska pionjärerna på 1800-talet kallade judarna, bland annat juden Marx använde det uttrycket. Samhällets pest, ohyra och cancer. Undra på att judarna är duktigare än alla andra folk. De har blivit så föraktade att de kanske nästan också inför sig själva måste bevisa att de har ett värde och att de har en kompetens och att de inte var värda det förakt som hedna folken bestod dem med. Men vi kan se upp till Herren. Och i den mån vi har skadats av auktoritära impulser, av förakt, inte minst av moraliskt förakt, så behöver vi en djup läkedom. Vi behöver förstå att vi behöver en mycket djupare läkedom än vad vi tror. Det är ju bara lite förakt, säger man när någon står och gycklar med folk. Det är ju bara lite förakt. Det är ju nästan roligt. Ja, det kan hända det är roligt, men det är livsfarligt ändå. Redan i mycket små doser. Och vi har en Gud som är fri från förakt. Det är evangelium. Närheten till honom kan rena från mycket. Det går inte på en dag. Men för varje steg vi får ta på den vägen, desto djupare känner man tacksamheten mot honom som är olik oss just på den här punkten. Kanske mer än på någon annan. Låt oss tacka och be. Herre, vi har väl kanske, många av oss, kanske alla, känt igen oss på någon punkt. Och det är ju inte bara så att vi har tagit emot förakt, utan vi har ju alla gett det vidare utan att riktigt förstå vad vi gjorde. Ibland kanske vi också förstod. Herre, nu ber vi om nåd. Nåd till en djup läkedom. Nåd till läkedom för all den splittring som föraktet alltid åstadkommer. Invärtes splittring, splittrade relationer, ensamhet och förtvivlan. Herre, hjälp oss att aldrig se bagatelliserande på det här. När vi möter det hos andra och inte hos oss själva heller. Hjälp oss att förstå att vi behöver djup läkedom. Kommer din gode heliga ande över oss.
och ge det balsam vi behöver. Uppenbara för oss vem du har skapat oss till att vara. Om det är så att splittringen har utplånat för våra ögon den personlighet som du såg redan innan vi var formade. Lovad vare du Gud som har ritningarna kvar, som bättre än vi själva vet vilka vi är. Du Gud som är större än vårt hjärta och vet allt. Herre, lös oss också från allt självförakt. Lös oss ifrån tvånget och försöket att förändra och förbättra våra liv genom att vi uttalar föraktfulla ord om oss själva. Kanske bara i all ensamhet, kanske bara inför dig. Hjälp oss att sluta använda föraktet och att sluta ta emot föraktet. Hjälp oss att kunna lyssna på människor som vill korrigera oss utan att ta in det förakt som eventuellt finns med. Rena oss så, Herre, från förakt att vi kan hjälpa andra människor att hitta en framkomlig väg i sitt liv. Herre, ge oss många människor som på något sätt är präglade av din bild. Att kunna vara auktoritet utan att vara auktoritär.